Välkomna till Gräsrötter podcast, en fotbollspodd av och med Jonathan Jonsson och Joel Sturesson. I denna podcasten snackas det om allt ifrån gräsrötterna till de stora ligorna. Vill man stötta podcasten och är över 18 år så kan man bli patron på www.patreon.com/grasrotter. För $1 per avsnitt får ni minst 15 minuter extra content. Ni har även möjlighet att skicka in frågor via Patreon till Jonathan och Joel som är garanterat att få svar på. Allt ifrån vem deras topp 3 bästa spelare är till otroliga analyser. Jag heter Simon Ramse och är poddklippare och producent för podden. Även känd som den tredje medlemmen i Gräsrötter. Men ifrån mig får ni enbart rulla in Simon, klipp här och en Brighton-explosion. Vi finns på Instagram där vi heter Gräsrötter och genom där hittar ni även till våra privata instas där ni gärna får skicka frågor eller skriva vad ni tycker om det som nämns under avsnittet. Vi hoppas att ni njuter av det. Tack för oss, rulla ingen.
Bra, välkomna tillbaka till, jag höll på att säga succépodcasten, Gräsrötterpodcasten.
Det är succé.
Den är ju succé jämfört med vad man förväntade sig när vi först, när jag typ först ringde dig och
du
pitchade
den. Du bara spontan, det var verkligen spontant. Jag ringde bara någon kväll och bara, hej, jag tänkte starta en podd för folk har tjatat på TikTok.
Ja.
Så vi gör det, ja.
Ja, men det var verkligen så.
Det var så.
Och förra året vill jag säga, alltså... Det var ju jättekul och det fick ju mycket mer spridning än vad jag trodde. Och nu är vi ju liksom en av Sveriges största fotbollspodcast. Bara det är ju helt otroligt.
Ja, det är
liksom.
Svårt att inse det, tror jag.
Ja, men det är det verkligen. I jämförelse med vad mina förväntningar var så är det nog fasiken i mig succé.
Ja.
Men ni ska vara hjärtligt välkomna tillbaka och ni ska ha stort tack för att ni tunar in vecka efter vecka. Nu blev det lite specialvecka. Vi gjorde ett specialavsnitt för exakt en vecka sedan i talande stund, söndag. Så tror jag att vi släppte det. Om just Tuchel och Potter och hela den här Chelsea-situationen. Sen så, efter att vi hade spelat in det så bestämdes det ju att det skulle inte spelas någon Premier League-fotboll.
Nej.
Så då har vi pushat avsnittet för att det inte ska bli... För att det ska bli ett så bra avsnitt som möjligt så kör vi det en söndag förmiddag. Solen skiner och det spelades Premier League-fotboll igår. Så vi har lite...
Hockey fredags till och med. Det var precis. Som två fredagsmatcher, det var ovanligt.
Ja, det var det faktiskt. Men det... Alltså, fredagsmatcher är gött alltså. Jag gillar
det. Ja, det är det.
Mm. Och titta på. Mm. Men hur som haver så har vi ett litet... announcement, eller vad man ska säga. För det är många som sporadiskt och till och från skickar till oss DMs om någon historia från när man var 15 och spelade mot Höganäs IK där vi fick 8 röda kort och målvakten bröt örat och alltså såna här grejer. Och det händer ju till och från och det är sjukt roligt att läsa och det är sjukt roligt att folk engagerar sig. Så vi tänkte så här, att de kommande, jag är inte bestämt antal veckor än, men de kommande veckorna så ska vi köra ett segment som vi bara kallar liksom gräsrötter historier.
Mm.
Där ni får möjlighet att DMa oss med filmer, bilder och framförallt historier om era bästa fotbollsminnen som spelare eller tränare, alltså där ni själva är involverade.
Gräsrötter också, just att det händer sådana grejer som bara händer i division 5, division 6, division 7 liksom.
Precis.
Såna grejer, typ.
Jag fick ju nyligen, igår eftermiddags så fick jag ett DM kring ett division 7-derby som hade en otrolig uppslutning med bengaler och plakat och tifon och supportrar.
Så inte såg ju.
När fotbollskvalitet, alltså läktarkvaliteten är 100 gånger bättre än fotbollskvaliteten.
Ja.
Det är ju sånt man älskar. Och jag skulle vilja ha lite historier ifrån er för att jag vet att majoriteten av alla som lyssnar är också själva involverade i fotboll på något sätt. Så jag tänkte att vi skulle börja med varsin själva så att ni fattar lite vad det är vi liksom sträcker oss åt eller vad det är vi vill åt. Så jag har en.
Jag har inte kommit på någon riktigt så typisk än. Jag kan ju bara berätta lite hur vissa matcher kunde se ut som var ändå så här, men det är nog gräsrötter.
För vi båda har ju spelat i Division 5. Mm. Och där är det ju, alltså det är ju inte den lägsta.
Nej, men det är fortfarande... Du kan men det är folk, ja men ibland så, första åren fick jag ju stå i U-laget för jag var så ung. Mm. Då var det ändå, alltså folk kom ju, alltså på söndagen kom de ju bakis till matcherna och grejer. Mm. Alltså sådana grejer och kommer liksom till samlingen och du vet rufsigt hår och har en cigg i handen. Alltså det är ju inte jätteengagerat. Ja.
Nej.
Men lite sådana grejer är det ju. Det är ändå den nivån.
Jag har en specifik som är, alltså den är ju liksom, den är ju nästan legendarisk. Mm. I HIK-sammanhang, eller åtminstone bland mina kompisar i och kring Hovslätts IK, där vi har en mittback som är men du vet killen som alltid har hängt i men som aldrig har liksom startat en hel säsong.
Ja.
Alltså han har varit med i 8 år. Mm. Men har aldrig riktigt slagits in i liksom startelvan eller liksom så här, men han är alltid med, god gubbe.
En truppspelare liksom.
Ja, bara som är lite med. Så. Han under den säsongen där när vi var nere i femman, det var ju då när vi spelade mot varandra. Ja. 2 gånger. Han faktiskt startade som mittback och var faktiskt rätt bra. Alltså, det var ju alltid en spelare som har varit lite så halvorolig för att slänga in liksom. För det,
mm. Man vet inte vad man groda, får. Liksom. Ja.
Ganska duktig med fötterna för att vara en mittback, men alltså positionsmässigt ganska svag. Men vi spelar en tuff match på bortaplan och han går upp på en hörna och alltså en offensiv hörna och ska nicka in den, kommer i full fart, har tagit en bra båge, kommer mot bollen och blir träffad rakt i pannan utav målvaktens box. Så det är alltså, det är en sån jäkla smäll.
Mm,
alltså,
det är klart. Ja, jag
han
förstår.
Träffar liksom, de kommer båda i typ 25 km i timmen emot varandra. Mm. Och han prickar med boxen rakt i pannan. Och han bara faller ner till marken. Mm. Och jag vet inte om fallet eller boxen skadade mest.
Och han blir träffad. Så tandlöst, va?
Ja. Alltså det var knockout liksom i luften. Landar. Och är ju helt borta. Alltså det är verkligen så här, oj, har han svalt tungan? Mm. Kind of smäll. Mm. Han ligger där och så kommer Robin, våran lagkapten, fram. Springer fram och så här, hur är det med dig? Och han bara liksom mumlar ju liksom och kan inte titta rakt och så här, helt borta. Och så bara, men hur många fingrar håller jag upp då? Och han bara, så, men... Och så här Robin börjar så här bli lite desperat och så här, men man ska ju ställa frågor så här, men vilket år är det då? 2004. Och den är ju legendarisk bara för att alltså den här killen då har alltså blivit knockad till marken år 2017, vaknar efter den här smällen utav att ens lagkapten frågar en vilket år det är och han svarar 2004. Det är liksom
han blev slagen bakåt i tiden. Liksom... Knockar de tillbaka till 04.
Tidsmaskin. Tillbaka till högstadiet och tuggummi liksom. Så den är legendarisk av den anledningen. Och det var ju verkligen så här. Han hade efter 8 års slit hade han äntligen fått börja starta liksom.
Nu han började gå till backet.
Dra på sig en hjärnskakning. Ja, starta typ inte igen sen.
Nej.
Den är legendarisk. Ja. Sen har vi en när jag var 16. När vi åkte till Tjust borta. Har du mött Tjust någon gång?
Aldrig hört talas om.
Det är ju ett Västervikshållet typ.
Ja, okej. Nej, det har jag inte då.
Och har hållit till. Deras damer är rätt bra tror jag. Jag tror Tjusts damer ligger i ettan.
Jaha.
Och ganska fin anläggning och sådär. Men vi åker dit och det är ju sista matchen för säsongen. Och allt är redan klart i stort sett. Mm. Alltså vi kommer inte ta oss någonstans. Vi är precis... utanför kvalet, men vi kan inte ta oss upp till kvalet. Det är sista matchen för säsongen. Inget att förlora, inget att vinna. Så...
Ingen vill spela matchen, typ.
Nej, men typ. vi åker med hela truppen till. Alltså hela laget åker med, i stort sett.
Ja.
Och jag är typ 16. Och alltså, det smygs ju in bärs innan matchen. Alltså, ja, det är verkligen så här. Det är folk som sitter och dricker innan matchen har börjat ens.
Det är så kul.
Och vi spelar av och börjar spela den här matchen och så märker vi att jävla Tjust är på det alltså. Shit vad taggade de är. Alltså typ uppvärmningen och så. De går runt typ så här, typ slår varandra. Nästan amerikansk fotbollkänsla.
Ja, verkligen.
Vi bara helvete. Det är ju några här som är nästan är på som nästan är lite runda om fötterna. Ja, det här kommer ju gå åt helvete, du vet. Så det blir en sån jävla rallarmatch. Alltså, där det är glidtacklingar och sparkar och det är hårda ord mot hårda ord och det är vansinnig match. Där vi liksom helt plötsligt, alltså jag sitter på bänken, men där alla till slut bara, nej men nu, vi kan inte, vi kommer bli helt överkörda här om vi inte liksom biter ihop lite och kör. Så det blir ju sån jäkla rallarmatch. Och det slutar med att det står 1-1 i slutet av matchen. Så är det en kille i vårat lag som är lite äldre. Alltså en sån här, ska man jämföra honom med? Typ Xavi. Mm. Eller så här långsam men jävligt spelsmart mittfältare.
Mm. Vi och hade också, en sån i Hillestop med.
Som också kan vara lite jävlig. Mm. Alltså så här lite gnabbig och sådär.
Vi hade en som kallade Simon, hette han. Han var väldigt kort, så han kallades ju Fimpen. Liten, robust, men alltså stark, så han var ofta lagkapten också, med grymma fötter, men var
inte mycket
liksom,
mer.
Nej, inte mycket mer. Det var väl en helt okej snabbhet, men ja, men lite kärvig fast lite rundare. Typ.
Men han
kan också ha lite glåpord och grejer.
Men han hade ju hamnat i liksom något bråk innan med en snubbe, och de hade båda fått gult kort. Och sen så får Anders då, som han heter, en spark typ, kan det vara 4 meter ifrån straffområdet ute på kanten. Och han ska sätta igång den, för en av våra forwards är helt soprena. Mm. Så han vill sätta igång den snabbt. Men han ställer sig i vägen, motståndaren då.
Ja, såklart.
Och då Anders bara, fan också. Men då, det var ju innan det verkligen började bli vanligt med att man verkligen ställer sig mitt framför. Ja. Så han bara sparkar ju den på honom. Mm. Som han har haft sådana bråk med under hela matchen. Och han får rött kort.
För att han står
för nära. När vi försöker sätta igång snabbt. För att domaren hade inte tänkt att dela ut ett kort för den sparken. Utan det är ju en frispark som man får ta snabbt. Och han ställer sig i vägen. Får andra gula rött kort på den frisparken. 2-1. I typ 90-50 minuten. Avgör, vinner mot Tjust. Och den är ju legendarisk som Tjust away.
Ja.
Det är, alltså, man kan nämna det till vem som helst som spelade i A-laget under det. Under de åren där, och bara, Tjust away, jävla grej. Så på vägen hem då så blir det ju full partaj i bussen.
Ja, det är
alltså det är ju liksom, det är ju liksom en partybuss bara. Ja. Alltså det är som Stena Line i en buss på väg ifrån Västervik eller utanför Västervik hem till Jönköping. Mm. Såna historier vill vi ha in.
Jag har inte riktigt många såna. Alltså det är just det här. De har haft derby. Jag spelade i Hillestop då, så var det ju ett lag som låg, alltså, också från Hillestop. Det var också konstigt att vi fick plats 2 fotbollslag i Hillestop på ett par tusen.
Ja.
Då var det ju, vad ska man säga, ja, men bosnisk, serbisk, kroatisk klubb som heter Svebi.
Mm.
Som där nästan alla som spelade i laget hade den nationaliteten, liksom något av dem. Och där var det ju derby, och det var ju också många av dem lite yngre grabbarna som hade gått till Hillestop för att det var lite seriösare klubb. Mm. Så att där var det också lite rivalitet, för att det liksom, ja men, deras kompisar spelade i det andra laget och liksom alla, ja men,
man korsar kompisgrupper och
lite och så, det är liksom, men deras farbröder och morbröder står och hejar på Svebi egentligen för att de själva är liksom forna Jugoslavia liksom och sånt där. Så när de matcherna spelade så var det ju också mycket sånt. Det var ju, gick ju knappt en match utan ett rött kort. Och det var, du vet, alltså folk som jagar domaren typ och grejer och sånt där. Det är ju sådana matcher man spelar. Det var ju, ja men det var ju många gånger det, man nära på att bli slagsmål. Någon gång jag för mig att det blev slagsmål. Men jag kommer inte ihåg mellan vilka det var. Men jag för mig det var ju något av de derbyna som det var en av våra och deras spel som, ja, men började typ slåss. Mm. Att de så här, man tappar huvudet helt och du vet, domaren dömer konstiga offsider och det, du vet, det är bara kaos på planen och så. Ja.
Men det värsta som kan hända i en sån hetsk match på låg nivå, det är när domaren börjar vinka för offside.
Ja. Särskilt alltså, när han inte är säker. Det var ju som den videon jag taggade dig, jag taggade farsan dig också. Där man, jag kan lägga upp den på gräsrötter, tror jag. Där är en video. De slår högerbacken i ett lag här då i den här videon. Ska slå en djupledsboll på en forward.
Mm.
Och så ser man kameran och filmar när han slår djupledsbollen. Och när kameran börjar komma åt mitten, och ser man forwarden lämna sin planhalva.
Mm.
Som man inte kan vara offside ifrån. Och när han löper i djupet mot bollen, så har han tre backar nedanför sig där de hinner typ samtidigt. Och då man stensäker linjen och bara vinkar offside. Ja. Man bara, men vad gör du? Han är på rätt plan halva och backarna är typ hela 7 meter nedanför liksom.
Men det är också, det roligaste i hela det klippet tycker jag, det är ju att tränaren, han står ju precis vid linjemannen och blir ju vansinnig.
Ja, det är klart
han och blir. Ställer sig liksom och verkligen gormar i ansiktet på honom så här, what the fuck? Och alltså linjedomaren bara står ifrån och har armen höjd för offside. Sen bara vände huvudet mot honom och bara titta på honom.
Ja.
Helt iskallt. Det är så jävla gött.
Ja.
För det känns verkligen som att från början så är det så här, åh nej, vilken dålig offside. Ja. Men alltså, när han vände sig och tittade mot tränaren, det känns som att det var med flit.
Ja, typ. Lite så.
Som att han gjorde det för att paja.
Ja, exakt.
Underbart klipp. Ja. Det får du lägga upp faktiskt. Lägga upp det är riktigt, riktigt bra.
Det är så sjukt dåligt, dumma beslut.
Ja, men det är det.
Ja.
Men sådana klipp och historier och bilder och grejer, bara bomba in det till Gräsrötters DMs.
Mm.
Och ni som är Patreons, skicka via Patreon. Så får vi det där. Vill ni bli Patreons för övrigt? Superenkelt. www.patreon.com/gräsrotter. Ni donerar $1 per avsnitt. Eller det är till och med så här. Det är $1 per avsnitt som ni lyssnar på.
Okay.
Så det är så att är det så att du inte följer denna podden alltså slaviskt varje avsnitt, så om du väljer att inte lyssna på något av Patreon-avsnitten så drar de bara $1 per månad istället. Så det är beroende på aktiviteten där har jag lärt mig.
Okay.
Så ligger det till. Och det betyder ju också att vi måste leverera bra. För annars så tjänar vi mindre om färre lyssnar på Patreon. Så det är bara bra. Men vi ska prata lite Premier League-fotboll. Det är rätt mycket som har spelats. Så vi lämnar väl söndagen till tisdagsavsnittet.
Ja,
då.
Det gör vi. De ska ju spela om 10 minuter så spelar Brentford Arsenal.
Mm. Så vi försöker väl nämna ganska lite utav det så att vi har lite material till torsdag också. Eller tisdag. Ja, tisdag spelar vi in. Torsdag men släpps det.
Mm.
Men Premier League som vi pratar om. Det har spelats matcher. Rulla jingeln, Simon. Där vi började vid fredag, där vi hade en Aston Villa mot Southampton som jag såg en liten bit utav. Där Aston Villa vinner med 1-0 efter ett första halvleksmål av Jacob Ramsey. Ganska fint mål.
Ja, det.
Får man säga. Och viktigt nog för Jacob Ramsey, eller hela Villa egentligen, att spelarna som...
De har haft det jobbigt nu så att de behövde den här. Absolut. Både vinst och hålla nollan. Och
men just att spelarna som stack ut förra säsongen har ju varit väldigt bleka hittills. Alltså Philippe Coutinho till exempel. Douglas Luiz har inte heller. Dels har inte fått spela så mycket.
Nej, och sen inte så, alls. Sen inte så värvade Kamara. Nej. Det är jag inte fattar riktigt.
För jag hade ju kunnat ganska lätt se dem. Jag hade velat se treman i mitt fält med Kamara, Douglas Luiz och McGinn. Istället så ställer man upp med någon form av 4-3-2-1 eller 4-3-3 med McGinn, Kamara och Ramsey och sen är det Bailey och Coutinho och Watkins i front trean där. Och jag måste säga att alltså Danny Ings han får inte mycket att jobba med alltså.
Nej.
Men jag tycker att varje gång han spelar så ser han farlig ut. Watkins tycker jag faktiskt varit, han har sett pigg ut den här säsongen tycker jag. Och jag tycker att alltså statistiken är inte riktigt rättvis mot honom för jag tycker att han har varit bra.
Mm.
Men jag tycker det är nästan orättvist för Danny Ings att inte få starta vecka ut och vecka in.
Nej, han spelar förvånansvärt lite tycker jag. Jag tänker att Watkins, visst som du säger, han har spelat bra. Men man räknar ju ändå med att en forward ska försöka göra lite mål. Och när Watkins inte gjort så mycket så tycker jag att men låt Ings spela istället då. Alltså, få någon förändring. Aha, det har gått lite sådär.
Jag tycker att han är en smartare forward än Ings.
Mycket smartare.
Men han byts in i 84 idag, eller i fredags.
Liksom.
Inte mycket att jobba med.
Nej.
De vinner med 1-0. Och jag tycker Southampton ser ganska bleka ut generellt. Och det känns inte riktigt som att de har landat i någon rejäl uppställning riktigt heller.
Nej, och jag tycker de byter mycket för vilka som startar. De har inte samma från 11 vecka ut
och
vecka in.
Nej, och de ändrar ju formation inför typ varje match. Mm. De började ju säsongen med en 3-5-2-ish. Mm. Har bytt över en 3-4-3, har spelat en 4-4-2 som de gjorde förra året. I fredag startade de ju med något försök till 4-2-3-1 ungefär.
Det är lite otydligt vad de vill göra.
Däremot så måste jag säga att kombinationen Salisu och Bella Kotschap tycker jag funkar rätt bra. Bella Kotschap är mycket bättre än vad jag trodde att han skulle vara.
Jag har inte sett honom.
Jag trodde han skulle vara flängig, ofärdig, men jag tycker han ser helt okej ut faktiskt. Och Salisu vet vi ju är bra liksom.
Ja.
Så det får man ge Southampton, men jag ser inte riktigt vart de är på väg Southampton.
Nej,
de känns inte lika tydliga som förra året.
Nej, det gör de inte.
Och det är lite oroväckande i ett lag som ju har bevisat sig, när de faller ihop så faller de ihop.
Det blir ett korthus liksom.
Ja, verkligen liksom. Så det är lite oroväckande för Southamptons del. De ligger ju rätt okej till just nu, 7 poäng på 7 matcher, 13:e plats, men
det är OK, men
det är OK, varken mer eller mindre i stort sett. Men det spelades en lite mer intressant match.
Ja.
Därefter 2
nykomlingar.
Precis. Det är väl första nykomlingsmötet, va?
Nej, förra helgen så var det ju Bournemouth slog ju Nottingham, men vände det 0-2 till 3-2.
Stämmer. Så andra då. Mm. Men Forest och Fulham, alltså jag tyckte det var lite championship playoff
känsla
på den här matchen.
Ja, men det
på
kan man nog se.
För först så tar ju Nottingham ledningen med genom Awoniyi. Mm. Det gjorde mig lagom glad, för jag hade han på bänken i FPL. Men de håller
väldigt
ju det.
Oförtjänt mål skulle jag säga. För jag tycker ju Fulham är mycket bättre i första. Alltså, de har ju mycket mer bara. För att Nottingham skapar ju inte mycket. Sen skapar ju inte Fulham massvis med målchanser heller.
Men de har initiativet, absolut.
Ja, initiativ, har en idé, de rullar bra. Och de liksom, de försöker ju verkligen bara, försöker luckra upp Nottingham som faller ner liksom i en fembackslinje.
Och kul att se Fulham verkligen försöka lira.
Ja.
De har ju spelat
många
matcher. De är
bra på det med,
tycker
jag.
Ja, absolut. Och det är ju det som jag tycker har varit lite orättvist mot Fulham från min sida. Det är ju att jag har ju nästan bara sett dem i de tuffa matcherna i år.
Ja.
Och att se dem spela så här bra emot ett lag som ska vara någorlunda jämnbördigt, det är väldigt lovande.
Oh ja.
Får man absolut säga. Och det som jag har eftersökt där med Fulham, just att man har verkligen inte sett någon Marco Silva-fotboll emot de stora lagen. Men det såg man ju verkligen bitar utav i den här matchen. Och mycket positionsbyten och såna här grejer. Och jag tycker att Palinha är ju klass.
Alltså. Ja, riktig klass än. Bortsett från målet så är det riktig klass.
Fantastiskt bra. Och
Det är imponerat de plockar en sån spelare alltså.
Ja, det är det som förvånar mig verkligen.
Ja, att Fulham lyckas få en sån, visst det var en rejäl prissumma, men det är ju fortfarande att Fulham kunde locka honom från Sporting.
Ja, man kan ju absolut argumentera för att gå från Sporting till Fulham är nästan att ta ett kliv ner.
Ja, det skulle jag säga.
För att Sporting har ju liksom
oavsett,
på
om man räknar bort vilken liga man är i, så är det ändå ett kliv ner skulle jag säga.
Ja, nej, men det kan man absolut argumentera för. Men så såg inte han det. Och mål gör han ju. Det går ju jävligt fort där. Halvleken drar igång och Fulham fortsätter att trycka. Sen kommer ju Adarabio.
Adarabio och han gamla City mittbacken.
Precis. Och gör 1-1. Glädjerus såklart.
Snygg nick.
Ja, absolut.
Så det är att de lite taktiskt Mitrovic screenade hans markering med. Mitrovic fall och försöker nog få straff nästan på det, tror jag. För så lätt faller han inte i alla fall. Men riktigt fin nick. Bra hörna av William med.
Ja, verkligen. Och det är också en liten skrällvärmning.
Ja, det är det. Free transfer.
Ja, och
sen var inte jätteimponerad av han i den här matchen.
Nej, men nej. Jag tyckte
en bra han var spelare att ha, en bra spelare med rutin och liksom.
Jag tyckte han var bland de sämre i Fulham,
ja, men det var
ärligt talat.
Ja, det
men kommer säkert vara nyttig för just de här prylarna. Ja. Slå hörner, frisparkar.
Utanför plan också, tror jag. Med sin erfarenhet,
absolut.
Och så.
Och sen så då tar det ju typ 2 minuter. Mm. Och sen gör Harrison Reed 3-1.
Ja, efter, du menar efter Paulinias mål?
Ja, förlåt. Vi glömde Paulinias mål. Det var bara för vi nämnde det innan som jag inte tänkte på det.
Ja. Ja, det är fint mål. Han har ju 2 sådana kanonmål. Ja. Det var ju hans nick med han gjorde. Alltså det känns som mycket power igen.
Och jag har svårt att hitta hans riktiga svagheten.
Ja.
Jag tycker han känns väldigt komplett. Han är inte världens snabbaste.
Nej.
Men hans positionsförmåga är väldigt bra. Han är väldigt bekväm i försvarsspel.
Mm. Verkligen.
Inte liksom, han är inte världens starkaste så, nej. Men...
Det är en 1,89 också, så han är inte kort direkt.
Nej, han alltså,
det är en rejäl mittfältare.
Men för sin storlek så känns han, vad ska man säga? Han hade ju kunnat ha lite mer tyngd bakom sig, men han behöver inte riktigt det. Han påminner om Busquets så tillvida att han använder mycket mer sin räckvidd än sin styrka på något sätt.
Mm.
Och det gör honom ju ganska unik i PL, eftersom att det är väldigt få väldigt långa spelare som också är väldigt tekniska.
Det är typ Rodri som är närmst.
Ja, men han är inte 1,89 liksom. Nej, det är han inte. 1,85, 86 kanske. Ja. Och att närma sig 1,90 och vara så bekväm i bollinnehav är ganska ovanligt i Premier League just nu.
Ja,
i
alla fall.
Sen så Harrison Reed då som sagt, 2 minuter efter.
Men det är fortfarande, jag tänkte på den när det målet blev. Jag såg ju inte matchen live, utan jag kollade på vägen upp till vår match som vi hade igår.
Mm.
Nottinghams försvarsspel. Du kommer ihåg, var det förra helgen, eller förra omgången, när Kane gjorde mål och var helt fri som vi pratade om?
Det är nog 3 omgångar sen till och med.
Är det så länge
sedan? Ja, jag tror det. Ja, men vi diskuterade det länge.
Mål jag menar i alla fall. Verkligen. Ja. Det här var lite liknande.
Ja, det är det. Absolut.
För både Lodi och, jag kommer inte ihåg vem av mittbacken det är, pekar ju på vem är det som, det är ju någon som tar en löpning framför Reed som drar upp all uppmärksamhet.
Ja, det är
de
ju,
har ju inte koll. Ett smack på att Reed kommer bakom.
Det är Pereira, tror jag.
Pereira kan det vara. Du vet, de båda man ser när Harrison Reed, eller när han Bob Reed kommer på kanten, så ser man att de på väg in i straffområdet försvarar och diskuterar och tittar sig, plocka upp han och bla bla. Och båda hänger på honom. Ingen tittar längre bak och Harrison Reed kommer helt ensam. Mm. För när bollen börjar närma sig straffområdet, då är Harrison Reed inte ens nära straffområdet. Mm. Alltså till en början. Han kommer ju ganska sent in i straffområdet.
Ja, absolut.
Och de är ju 4-5 försvarare och ingen ser honom.
Nej.
Alltså det är så, alla tittar boll verkligen. Jag tycker det är så konstigt att man på den nivån att man tappar det så lätt. För det är ju samma med Kanes mål. Alla står och tittar boll istället för att liksom kolla vad man har bakom sig.
Absolut.
Sen blir det ju fint mål, kontrollerat avslut.
Och det är väldigt beräknat och väldigt inövat och med bra fart och bra momentum.
Mm.
Men som sagt, det borde inte bli ett mål där.
Nej,
såg du Dean Hendersons reaktion med?
Ja, när han slår i backen.
Jävlar vad sur han blev.
Ja, men han börjar likna Pickford nu tycker jag lite. Det här, vifta och veva och slå i, alltså han är helt tokig. Det gjorde ju Danny Ward igår också när han släppte in sån sista. Du vet, han bara slår i backen. Men den Dean Henderson är helt brutal. Alltså, båda handflat bara smackar i backen flera gånger.
Han är som en 10-åring.
Ja. Alltså, en 10-åring som får sånt utbrott verkligen, blir frustrerad över någonting.
Verkligen så. Men sen blir det ju onödigt spännande tycker jag, eftersom att O'Brien lyckas få in...
Ja, det målet tycker jag också är sånt onödigt som man inte ska släppa in. Där jag som tittar mycket på målvakten med då, när insticket kommer som han, det är väl Tosin som klackar bak den bara för att få botten från ytan. Leno flyttar ju verkligen över. Han flyttar nästan för långt, så han nästan slänger sig ju, för han räknar med att det ska komma ett skott typ, vilket gör att han har ju seglat iväg när bollen kommer ut till O'Brien och har halvt öppet mål. Alltså, där tycker jag att han är lite för snabb med att bara flytta över och försöka göra någon superräddning, känns det som han ska göra. Utan bara flytta med. För hade han bara jobbat fötter och flyttat med, visst, bollen går fort in i straffområdet, men flyttar han bara med så ser han också att Tosin kommer, han mittbacken, och kommer nå den. Och då avvaktar liksom vad han gör med den. Så, för då har han varit i en bättre position i alla fall.
Mm.
Men det är som sagt, det är rätt onödigt annars att släppa in För det kan ju ta sig rensa till hörna eller vad som helst egentligen.
Verkligen. Och sett till matchbilden också så är det ju ett onödigt mål så tillvida att alltså... Ja,
det blir ju tryggt i slut.
Det blir ju tryggt i slut. Det blir verkligen spännande att de är ända in i det sista. Annars. Så det är lite... Vad ska man säga?
Ja, de bjuder in dem i matchen. Ja, lite det så. Känns onödigt.
Ja, verkligen.
Bara, visst, de löser det, men man vet ju aldrig. Det kan alltid komma ett sånt skitmål i slutet och så blir det 3-3 och så... Är det egentligen två tappare för Fulham tycker jag.
Ja, och andra halvlek efter 3-1 liknar ju verkligen en championship-match.
Oh, ja.
Alltså, då sjunker ju struktur och nivå ganska mycket efter att det har varit en ganska välspelad match.
Det blir mycket fysiskt och mycket smällar. Och mycket...
Det kändes som att båda lagen kastade handskarna lite.
Ja, lite så.
På något sätt. Men det är ju en jätteviktig seger för Fulham för att Fulham är ju liksom... Det är ju inget
jag tycker
att
de ser bra
längre.
Ut. De ligger sexa just nu.
Ja, med en match mer spelare givetvis.
Så, men
alltså för både Brighton och United har
11 på 7 matcher hade de nog tagit i försäsongen.
Absolut. Det ska de vara nöjda med. Mm. Samtidigt som Forest. Mm. Det blir tufft för dem ju. De kan nog absolut vara där.
Vi pratade om det. Jag pratade med Isak, min målvaktskollega. Igår i bussen när jag satt och kollade på han såg att jag satt och tittade. Han bara, någonting här med kassa. Jag bara, jag märker det nu när jag tittar. Alltså, de har ju skaffat över 20 nya spelare. Man kan inte köpa ny trupp och räkna med att det ska fungera.
Nej.
Jag menar, man vet ju själv hur det är. Alltså, jag vet inte. Jag har inte kollat hur många spelare i truppen som är kvar sen de gick upp. Men, du vet, alltså börja med en helt ny, nästan helt ny startelva generellt. Mm. Det är väl Brennan Johnson som i alla fall var kvar förra året vet jag, och kanske någon mer. Men annars så är det alla, alltså spela ihop sig, alltså lag, kemi, allting sånt där. Alltså lära känna varandra, sånt tar ju tid.
Men det är liksom, det känns precis som du säger. Alltså, de har, i truppen så har de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 försvarare.
Och då är Oriers arbetspapper var inte klara än.
Nej,
får inte
exakt.
Men det är jag inte fattar. Orier, ska han starta eller inte? De älskar ju Nico Williams, han är ju nog bra. Ska de två konkurrera? Alltså
Nico Williams har ju varit en av få ljusglimtar.
Ja, men lite så. Det är så overkill jättebra. Att ha båda dem.
Ja, verkligen.
Och jag menar, Lodi tycker jag inte har varit bra sen de plockade in honom.
Nej, och... Tyvärr, för det finns ju potential i den killen.
Jag tycker inte, jag är ju inte jätteimponerad av Wonji egentligen. Han gjorde ju mål nu, men jag tycker han... Jag vet inte, han känns...
Men det är verkligen det här för mig, det är verkligen kvantitet före kvalitet.
Ja.
För så här, Gibbs White, det är en bra värvning, men för de pengarna vet ju tusan. Jesse Lingard, ja, men alltså... Du kan spela med liksom... så sjukt många olika startelver här så det finns inte och ingen är egentligen bättre än den andra.
Nej.
Det är så här, Awoniyi tycker alltså jag håller inte med det där. Jag tycker att han är en rivis lite nyttig forward.
Ja, okay.
Sen har han inte precis som
jag tänker lite mer. Ja, jag vet inte. Jag
kvalitativt
tyckte,
så är han
lite
inte
liksom. Så. Jag tyckte visst han sliter och gör mycket och han klev ofta upp i press och fort tog sin fick bollen och sånt och försökte lite men jag fick bara en känsla av att han var alltså en sån, du vet, som han springer offside 7 gånger per match för att han har inte timing, utan han är för ivrig liksom. Lite den känslan har jag om honom.
Men jag tror att det kan bli rätt bra och för den pengen med så tycker jag att det är en rätt bra värvning. Men du har ju också Sam Surridge, Brennan Johnson, Emmanuel Dennis. Mm. Alltså, och ingen av de här är liksom bättre än den andra på något sätt.
Inte
alltså,
så. De har olika egenskaper. Bara,
ja, typ egentligen. Så. Och så är det ju verkligen på varenda position och ingen som riktigt har cementerat sig annat än typ Dean Henderson, Nico Williams, Kouyaté kommer ju säkert starta väldigt mycket.
Förmodligen.
Men det är väl typ det. Alltså, tyvärr.
Ja.
Det ser lite ovisst ut för Forest. De behöver verkligen få till en tydlig grund, tror jag, för att det ska hända någonting ordentligt. Men vi ska röra oss in i lördagen också. Där vi hade... Först så hade vi Wolves mot Man City som jag satt och tittade på ganska slaviskt.
Ja, jag hade gjort det. Vi hade ju match upp i Torstorp som började 2. City började 1:30, så jag missade ju tyvärr hela.
Men alltså det är en... en match som faktiskt, alltså om man ska vara ärlig, alltså City gör ju två mål på kontring i första halvlek.
Mm.
Alltså det är framförallt Haalands mål där är ju, det är ju Haaland i Dortmund-känsla på det anfallet verkligen. Han hittar perfekt in mitt emellan mittfält, backlinje och bara dundrar fram i ytor som blir väldigt jobbiga att försvara. Mm. Och sen tycker jag att han, det har jag faktiskt inte sett Haaland göra riktigt förut så som han gör det målet. Jag tycker han får för lite cred för det.
Där jag tänkte precis prata om det, att jag vill ge han väldigt mycket cred för det. För jag pratade med en, när jag kollade highlights, så pratade jag med en i mitt lag om hur han gör målet. Det är fruktansvärt smart. Jag tror många som spelar anfall borde titta lite på hur han gör just det målet. Jag sa, det är perfekt när de filmar bakifrån.
Mm.
För då löper han. Han löper inte rakt mot målet, utan han löper lite i sidled, alltså inåt mot straffområdet, så han kommer med på kanten.
Ja.
Och backen som han möter har ju ansiktet liksom mot honom så. Och sen så gör han en kroppsfint av att han ska fortsätta och göra ett ryck åt det hållet. Och precis då vrider backen huvudet åt andra hållet, så han får verkligen ryggen helt mot Haaland.
Mm.
Och då skjuter Haaland när han inte ser ett smack.
Mot första stolpen.
Mot första stolpen, som det känns som José Isak kanske hade kunnat ta egentligen, för det är inte det hårdaste.
Nej, det är det.
Men
inte.
Jag tror han tror att han ska skjuta mitt
det
i steget.
Det kommer från ingenstans.
Och han är nog inte riktigt med på det som du säger. Och det kan hända att han är på väg åt andra hållet med. Jag ser inte riktigt det, men det är ju väldigt smart.
Jag tycker det är högklass.
Ja, det är det.
Och det visar ännu en del i Haaland-fenomenet. Att det är en målskytt av hög kaliber och ganska så divers. Alltså han har gjort mål på hur många olika sätt som helst nu. Ett par tappins, ett par krigamål, en klack i CL som vi kommer tillbaka till. Vi ska prata lite CL också, givetvis.
Men det han inte gjort än är väl alltså ett så här kanonlångskott, typ, ja, om man ska vara petig. Men
ja, men det är väl det, men är det också
alltså, men det ska man inte förvänta sig heller. Han gör ju 97% av sina mål, typ, gör han ju i straffområdet.
Mm.
Och nästan från straffpunkten och framåt.
Mm.
Det är ju nästan bara det här målet som är typ utanför han har gjort den så länge nästan.
Men jag tycker faktiskt ärligt talat att den dagen och matchen som Haaland inte gör det målet och den dagen som Jack Grealish inte kliver fram och gör ett chockmål i boxen helt plötsligt.
Mm. Efter 58 sekunder.
Ja, precis.
Ja.
Så tycker jag att Wolves är ju bra i den första halvleken.
Mm, men
jag tycker att de trycker ner City i delar och har ett par riktigt fina intentioner och har ju ett par okej chanser i första halvlek.
Mm.
Och jag tycker faktiskt att förutom de två målen som jag faktiskt tycker är tillfälligheter, för City har inte kontroll på matchen när de målen sker. De har inte kontroll på de har inte etablerat spel så länge som de vill. De gör mål innan de ska, enligt planen liksom. Så det är slumpmål så till vidare. Det är bra prestationer individuellt, men sett i matchbild och hur de har planerat för hur de ska spela mot Wolverhampton så är det för tidigt.
Mm.
Så det är alltså slumpmål, saker som händer i stunden. Den dagen som det inte händer så tycker jag att City får problem med Haaland.
Mm.
Även i den andra halvleken. För
den här matchen, inte är så involverad.
Han är inte involverad och när han är involverad så är han inte. Han har svårt på ett och två tillslag felvänd.
Ja, ja.
När han vet att det inte kommer hända någonting.
Ja.
Han har det jättetufft där och det blev ganska tydligt i den här matchen. Och det var första matchen som det verkligen märktes.
Mm.
Det påverkade City.
Det är ju det
negativt.
Vi har funderat på innan när vi pratade om han kom och sånt. Hur han skulle klara sådana bitar. Det förstår man att det är där han kommer av mest problem.
Och sen är de ju så pass bra i den här matchen City ändå. Att
man har ju så hög individuell kvalitet alltså, som gör att.
Ja, och sista 40 minuterna spelar de ju bara av. Alltså verkligen så. Ja. Phil Foden gör ett jättevackert mål.
Ja, den klacken är härlig alltså.
Det är inte ens en klack.
Det är ju inte det. Det tar ju typ smalbenet eller något. Ja, eller så här, längre upp på benet i alla fall. Något konstigt.
Och det blir en märklig touch och den studsar in i bortre hörnet. Jättevackert avslut. Fin boll inifrån De Bruyne med.
Ja.
Båda
hans assist är ju typ likadana.
Ja.
Och det är han ju världsklass på.
Ja, det är
trycker sådana stenhårda precis runt målområdeslinjen där man bara styr in det.
Ja, luriga jävla bollar.
Det är målvakt är det äckligt att få sådana. Framförallt om du inte har hunnit få en back framför det. då har du inte mycket att säga till dem.
Nej, då är det bara hoppas, ja, i stort sett.
Typ så.
Men det är viktigt för Foden, viktigt för Grealish.
Mm. Grealish som behövde detta.
Ja, verkligen. Och jag tycker Grealish är bra i den här matchen. Och han hittade ju, han och Foden har hittat varandra lite grann när de hamnar på samma radar. Jag tycker inte att De Bruyne och Grealish har hittat varandra.
Nej.
Jag tycker, det känns inte riktigt som att de förstår varandra. För Grealish är ju en spelare som trivs i kontring. Det var ju så han var i Villa.
Ja.
Och även om man är bolltrygg och ganska duktig på ett och två tillslag så innebär ju inte det att man är bekväm i possession så som City spelar. Och jag tycker att det märks ganska tydligt för målet han gör. Då får han ju bara sätta fart in mot boxen.
Mm.
Och det har man ju nästan aldrig sett Grealish göra. Och jag tror att det är ett par spelare, typ Mahrez, Grealish, Haaland, som verkligen trivs i kontring. Som aldrig riktigt har fått förlösas i det sen de spelade i sina tidigare klubbar. Mahrez i Leicester, minns vi ju.
Yep.
Hur dödlig han var offensivt i just kontringar. Grealish i Villa, Haaland i både Dortmund och Salzburg. Jag tycker att det är någonting som bör tänkas på. Att det kanske kommer matcher och stunder där man kanske får förlösa sina offensiva spelare i lite mer blixtrande anfallsförsök.
Ja, men testa slå lite snabba djupledsbollar istället på dem.
Att blanda ihop det lite. För det, jag tror att man måste landa till slut i att det finns inget lag som kommer vinna igen på att bara spela en sorts fotboll och med exakt samma principer över en hel säsong.
Nej.
Det känns som att det är på väg bort på något sätt. Så att det ska bli intressant att se vart City tar detta, för det är bitar i framförallt målen som görs emot Wolves, framförallt 1-0, 2-0 som pekar på ett annat sorts Manchester City som hade varit kul att se i framtiden. Och oavsett allt man kan säga om den här matchen, City är överlägsna titelfavoriter just nu. Tottenham är också, känns också väldigt bra.
Ja.
Arsenal känns också generellt väldigt bra. Men inte i närheten utav alltså
City. Och deras, City. De har en annan stabilitet och en annan liksom. Ja, men det har man ju märkt i år. Har det ju varit, men har jag ju ändå varit oroligare än tidigare just med att de helt plötsligt börjar släppa in en hel del mål och ligger under liksom med 2-0 i paus och sådana grejer. Man bara, vad är det som händer nu? Men de löser ju det.
Och jag menar,
det är ju också en väldigt trygghet och styrka att kunna, även fast man ligger under, att man löser. Visst att man heter Manchester City, men du ska fortfarande vända ett 2-0 underläge på 45 minuter.
Verkligen.
Det är inte bara att gå ut och göra hur som helst.
Nej, precis. Och det är ju också första gången, men ett Guardiola-lag har man inte alltid förknippat med jävlar anamma och mental styrka.
Nej.
Det är inte alltid det har varit så. Jag tycker att det förändrades typ förra året. Typ med Citys vändning sista omgången. Citys vändning. City hade ett par vändningar där under våren. Som pekade lite på att ja, men det finns lite go i de här gubbarna ändå.
Inte bara fötter liksom.
Precis, inte bara fötter och hjärna utan fötter och pannben. Kanske framförallt på de lite äldre spelarna. De Bruyne, Gündogan blev ju extremt viktiga mot slutet för City. Och med Haaland som har pannben både visuellt och och spelmässigt.
Ja.
Så får man ju ännu en bit där. Och just Haaland visar ju väldigt mycket av det i den här matchen.
Gjorde Saliba 1-0 kan jag säga.
Asså?
Ja. Nick in en hörna. Den var typ på linjen så att de ska nog. Så de var lite osäkra med mål. Men sen så visade domen att det ringde i hans armbandsur. Man ser här. En hörna. Skarv. Bottre. Stolpe. Ja, stolpe in. Och så räddar Raja någon halv meter innanför mållinjen. Och slår ut den. Men ja.
Mål är det i så fall.
Ja.
Mer om det på torsdag.
Yes.
Sen hade vi Newcastle Bournemouth som jag såg hela matchen utav.
Jag med. Jag kollade på vägen hem från torsdag.
Bra match. Ja. Jag gillar den.
Ja, men det var en bra match.
Alltså.
Sen hade jag hoppats på Newcastle. Jag trodde Newcastle skulle vara ännu bättre. Men det var fortfarande en bra match. Och jag var ju väldigt nyfiken på Isak och sånt där.
Alltså. Jag slås bara utav. Jäklar vad det kommer slå gnistor om Maximän och Isak.
Ja, det för, tror jag med.
För Isak är ju rent ut sagt osynlig den första halvleken. Ja. Alltså han rör inte bollen.
Nej.
Och det märks tydligt att han har instruerats att vara en striker.
Mm.
Och det märks tydligt att de jobbar med att han ska slipa bort de här grejerna som man, till exempel i EM för Sverige för 1,5 år sedan snart, så trollbands ju vi utav Isaks tekniska briljanser och hans liksom löpningar med boll, framförallt hans bolldriv och såna här grejer, som är jätteimponerande, men det finns inte en chans i helvete att man kommer kunna använda det som en ensam striker för att göra 20 mål i Premier League.
Nej.
Så, jag tror att Eddie Howe jobbar stenhårt med att göra Isak till en mer out-and-out striker.
Mm.
Och det märks att de nästan övergör det i den här matchen. Så här, du ska inte be om boll ifrån Fraser och kliva ut på kanten och visa fötter.
Mm.
Det får Gimaresh eller Joel Linton göra.
Mm.
Du ska vara där.
Mm.
Och tyvärr så har ju varken Ryan Fraser eller Almiron genombrottskraften.
Nej, de har ju inte det.
Och Bournemouth försvarar bra.
Det är så fall Almiron som har det om någon av de
ja,
två.
Ja, men han är inte tillräckligt riktigt modig.
Nej, det är han inte.
Han är jättenyttig för Newcastle. Och det
väldigt
blir en,
teknisk
det duktig, blir en och framförallt rivig och slitig. Ja. Och jobbar ju stenhårt.
Mm.
Publikfavorit på St. James' Park. Men där har du ju en som kan göra jobbet för att kompensera för till exempel en Maximan.
Mm.
Men jag tror att i slutändan så kommer de landa i att det blir Maximan, Isak, Almiron.
Mm.
Och jag tror att kemin däremellan, framför allt om de får Isak till att bli den här fatala striken, som det ser ut som att de jobbar mot att han kommer att bli, då snackar vi en riktigt farlig front trea för Newcastle. För att jag tycker ju att alltså, Bournemouth gör det ju bra i att sakta ner Newcastle.
Det är ju deras, jag tycker nästan det är deras bästa match.
Bournemouth?
Ja, det är
det. Det vill jag.
I och med att de är så kompakta och känns ju inte. Men som sagt, jag såg hur de mot City och vilka var det mer? Ja, i alla fall. Där är liksom, ja, och då var det, ja, men till exempel Semora.
Mm.
Jag har ju tyckt han har varit klappkass hela säsongen. Han är ju Bournemouths bästa spelare i den här matchen.
Absolut.
Han är riktigt bra den här matchen.
Även Meppham är bra.
Ja.
Och
Neto är också jättebra. Jag tror jag tänkte den det såg ut som att han behövde byta alltså, för han hade där efter 5 minuter hade han ju gjort någonting, men han efter det jättebra. Alla inte instick men ett inlägg i liksom mage brösthöjd runt målområdet. Han precis innan bollen slås så tar han ett halvsteg ut. Bara går ut och bara tar den så den alltså i den farliga ytan. Jättetygare, trygg i luftrummet, allt. Alltså, väldigt stabil var han den här matchen.
Sen gillar jag att de har börjat använda Philip Billing.
Som striker?
Ja, men som någon form av skuggforward.
Ja, men, det är det jag menar.
Han mellan liksom linjerna spelare.
Ja, exakt.
Och jag tycker det funkar väldigt bra så tillvida att alltså, Newcastle behöver hela tiden, varenda gång de tappar bollen, så måste de hålla koll på att det finns en 196 centimeter lång på 100 kilo som är beredd på fötter.
Mm.
När Bournemouth sätter igång. Och det innebär ju att alltså, Joel Linton får ju springa livet ur sig i den här matchen. För han är ju viktig i deras offensiv också.
Ja.
Men det är också typ bara han som verkligen tar upp kampen med Billing i den här matchen.
Mm.
Vilket gör att varenda gång Newcastle vinner bollen, framförallt när de vinner bollen lågt ner på sin del av planhalvan, så finns det väldigt lite att kontra på.
Ja, det
och det finns väldigt lite att skruva upp passningstempot med, för att man är helt oorganiserade när man väl vinner bollen.
Ja.
Man blir nästan desperat i att vinna tillbaka possession för att så här, man vill fortsätta anfalla och man känner att man har möjligheten att göra det, men så blir det rätt tungt för Billing är bra där och Solanke är bra också, Christie är också bra.
Ja.
Christie är lurig, han har ju en riktigt fin aktion där i första halvleken när han överlappar Billing som slåss om bollen typ. Mm. Och sen så gör han en sån här Ronaldo-chop förbi går på avslut.
Mm.
Jättefin aktion och oväntad och sådana där grejer som kan hända när ett lag verkligen jagar tillbaka possession så lågt som Newcastle gjorde i den här matchen. De hade kunnat bli catchade ganska tidigt.
Mm.
Och även vem var det jag tänkte på? Mittback Burn.
Mm.
Han har problem i boxen i första halvlek.
Oh, ja.
Förlorar många eller okontrollerade rensningar som Bournemouth snappar upp och såna här grejer. Jag tycker Bournemouth attackerar den här matchen helt rätt.
Det gör de.
Sen så var jag dum i huvudet. Jag gick på toa. Mm. Och sen blev det straff. Och jag har inte sett straffsituationen.
Här har de ju flera tillfällen. De nyttjar inte det varje gång. Men många gånger så fyller Trippier på. Alltså han slickar ju linjen i andra halvlek. Och fyller på, vilket gör att Semora följer med Almiron när Almiron möter, vilket blir att det blir hav bakom Semora och mittbacken plockar inte upp alls, så det är jätteyta där. I den här situationen så slog den djupledsboll på Trippier då in i straffområdet på kanten. Helt ren, kan nästan skjuta själv om han får en bättre första touch. Ja men så här, sånt läge som Reece James hade älskat att vara i liksom. Ska slå ett inlägg. Mittbacken ska blocka och liksom råka slänga ut handen. Glenn i kommentar tycker ju att det är en naturlig rörelse, men han slänger ut den och hindrar egentligen bollen verkligen från att komma in. Mm. Att det tar på handen och gå ut. Varkoll och sånt där. Han till slut så ber dem då man går bort och kollar på skärmen själv. Kollar och det är straff. Och sen hade de diskussion om det efter. I studion efter. Jag vet inte om du lyssnade på det. Men då,
nej, jag stängde av då.
Då diskuterar jag om detta för att när det håller på att diskuteras om det är straff eller inte, då går Trippier och hämtar bollen och har den liksom under armen och sånt där och står vid straffpunkten och lalala. Och Isak står vid halvmånen och bara chillar liksom. Och jag tror inte de fick svar på det, eller jag har inte hört svar på det i alla fall, men en teori de hade, Jonas Olsson och de här som satt i studion, var att förmodligen är det de två som är straffskyttar, Trippier och Isak. Men att för att inte under tiden det här diskuteras om det är straff eller inte. För att inte några Bournemouth-spelare ska gå fram och liksom psyka Isak. Exakt. Och sånt.
Det finns
det är deras teori i alla fall. De vet inte ifall, de funderar också på att det kan vara bara att ja, men Trippier kapten, han eventuellt straffskyttar, han plockar upp den. Och sen så fort det är bestämt, okej, det är straff. Då gick Isak bara fram till straffpunkten och Trippier bara gav han bollen typ.
Det är intressant att du nämner det. Jag visste inte att det togs upp och i studion.
Straffen är ju klockren.
Men det här har ju diskuterats i tränarvärlden.
Ja.
Mycket.
Det är ju ganska smart att man lurar motsam vem som ska ta straffen.
De första jag har sett göra det är Brighton. Under Potter. Där, där det är McAllister som slår alla straffar. Mm. Det är aldrig han som plockar upp bollen.
Nej.
Oavsett om det är direktstraff eller varstraff.
Ja.
Så han är alltid längst ifrån. Han, ja. Alltså ibland går han upp liksom till halva-halva.
Ja.
Och bara fokuserar.
Mm.
Och flera spelare alltså medvetet tar upp bollen, argumenterar med motståndarspelare och hetsar liksom. Mm. För att ge straffskytten i fråga allt lugn han kan behöva för att slå en straff.
Ja. Det är ju ganska smart. Det är deras teori i alla fall, och det ser ju inte helt ologiskt ut. Så att
jag tror inte att det är en slump. Jag tror att det är inövat.
Det är nog inte bara att jag tar den så länge och så får du bollen när det är bestämt.
Det är nog uttänkt. Ja. För att det har börjat.
Men du har inte sett straffen heller då?
Eller? Jo, straffen har jag sett. Ja, men den inte straffsituationen. Nej.
Men det var liksom, skulle bli ett inlägg. Täcker med handen och så. Ja.
Okrajt. Mm. Och straffen är ju säker alltså.
Riktigt säker.
Och viktigt för Isak.
Ja, de sa ju det. Alltså, det är ju mycket mental styrka att ta den. Jag menar, du är ny, du får bli straffskytt. Jag menar, missar du den? Nu ligger du fortfarande under med 1-0.
Mm.
Och liksom hemma och så. Ja. Då kan ju få alla emot sig, verkligen.
Verkligen. Men det var lite roligt också när han gjorde målet.
Mm.
För man märker ju hur glad han blir.
Mm. Och veva igång publiken. Ja.
Och han börjar springa mot alltså main stand.
Ja.
Och börjar liksom så här. Yes! Så här. Ja. Och är skitglad. Och sen så kommer han på sig själv med att just det, vi har inte vunnit.
Nej, lite så.
Så han hamnar mellan två olika karaktärer.
Det, han bara vänder där och bara hämtar bollen,
för
vi ska sätta igång.
Jag tror att han först är så här, yes, dags att visa för St. James's Park att jag är passionerad.
Mm.
Och sen kommer han på liksom att, vad får mig att se bäst ut här?
Ja.
Är det att springa och hämta bollen eller att fira passionerat? Vilket utav det.
Ja.
Så börjar han med att fira galet. Ja. Och sen bara vänder på. Nej, vi har inte vunnit än.
Ja, kom igen nu.
Det känns som att han är mitt emellan två olika karaktärer.
Ja, så.
Och jag vet inte vad som hade varit bäst. Jag tror nästan det hade varit bäst att fira rakt ut. Så ja. Vad vevar du åt nu?
Jag gjorde Jesus målgest mot dig. För att
jaha, jag trodde du menade att det var någon som ringde.
Nej, det var hans ex som ringde från Brasilien. Så han bara, du, kan jag få ditt nummer nu? Nej.
Det är ju en underbar story.
Ja, det är ju det. Att det är han som, men han gjorde 2-0 i alla fall. Nu kommer ni få höra om den här matchen ändå. Varför? Mm.
Ja. Ja, det är väl inte hela världen.
Nej, det är det inte.
Ja. det var de matcherna.
Det var kul. Det var synd att Newcastle inte lyckades vinna den. För jag tycker de ändå, det hade varit gött för dem att få göra. Och för Isaks skull om de hade
kunnat
vinna.
Ja, alltså för deras egna skull. Alltså de har ju bara kryssat. De har vunnit
de
en
har
match.
Fem kryss har
fem kryss och en förlust.
Det är, man tappar, alltså du ett, tappar fem, två ett. Poäng varje match då.
Ja, det är märkligt. Och det är...
Det är riktigt tufft.
Det är ju tyvärr så är ju det ett litet orosmoln för Newcastle, men ja. jag tror att de kommer att lösa det till slut.
Det tror jag med.
Jag tror att de kommer att hamna på kurs.
Liksom, få tillbaka Maxime och liksom, nu Bruno och Gumarej tillbaka med. Tyckte jag var nyttigt att få tillbaka.
Absolut. Men vi avslutar väl med Tottenham. Jag har bara se bitar utav
ja,
den tyvärr.
Ja, jag såg en del av första och sen så lite av andra just för att det blev så mycket mål. Sen såg jag bara typ Sons första, för sen stack jag till gymmet så jag missade det. Sen bara surrade telefonen på kort tid och så bara, ja, han har ju två till. Så att,
ja, och ja. Det är ju det är otroligt viktigt för Jong-min Son.
Ja, alltså, man såg det efter första målet. Ja. Alltså, den stenen, alltså den bara fuff, och man släpper från axlarna. Liksom.
Och alltså typ alltså, det är ju verkligen alla som förväntas leverera levererar i den här matchen.
Oh, ja.
Vi börjar ju tyvärr då för Tottenhams del att Tielemans gör 1-0 på straff.
Ja.
Men sen bara två minuter.
Det första går om.
Ja, precis.
Jag gjorde 20. Jag tyckte det. Jag stod och tänkte det själv, för jag har precis kommit hem då från matchen. Jag kom hem vid 6:30 för morgonen då och hade på det på telefonen medan jag packade upp och sånt där. Så blir det straff och så bara, åh, Juris räddar. Men när jag ser när han slänger sig så är jag lite så här, vad snabbt han ut i hörnet. Det kändes som han var väldigt kvick där. Mm. Och sen de bara, det här måste kolla. Så jag bara, ja, det var någonting. Så ser man ju det då på reprisen att han har ju tjuvat jättemycket.
Ja, det var en rejäl.
Det är en rejäl tjuv. Och därför jag fick känslan, för jag vet ju själv hur målvakt, alltså på en sån situation, ungefär hur långt du hinner om du står kvar. Och jag tyckte han hann så fruktansvärt långt. Så att, ja.
Ja, han var väl stensäker på vad han
skulle
skjuta.
Ja, andra straffen var ju ännu bättre. Mm. Och hade han skjutit samma så hade någon jurist hade med. Ja. Den är ännu bättre.
Ja. Ja, verkligen.
Ja, det var lite synd för Tottenham just.
Ja, absolut. Viktigt för Tielemans tror jag.
Ja, ja.
Faktiskt. Eller för Leicester överhuvudtaget. Ja, det kändes som det då i alla fall. Men tillbaka till Tottenham där då.
Ja.
Alltså, Kulusevski assisterar Harry Kane till 1-1.
Vilket inlägg.
Verkligen. Alltså det är...
Var det inte han som slog, var det han som slog det till Cecinho? Ja, det är nästan exakt likadant.
Absolut.
Ja.
Och det tycker jag är bra med Dejan Kulusevski, att han är i jämförelse med Son, som är rätt mycket mer full fart framåt och lever väldigt mycket på att han är just explosiv, snabb.
Ja.
Och det är väldigt ofta som han löser grejer trots att han från början kanske löper fel eller står på fel ställe.
Ja.
Kulusevskis offensiva positionering är världsklass alltså.
Yep.
Och det är det som gör att han så ofta luckrar upp grejer utan att göra några spektakulära saker. Och inlägget till Kane är ju...
Ja, det är klass alltså.
Världsklass. Alltså det är
så svårt att försvara mot, för att det är så hårt inåtskruvat och mot bort. Alltså, det är jättesvårt.
Han skjuter den ju liksom.
Ja, han skjuter.
I stort sett.
Ja.
Och det blir alldeles klockrent. Och Harry Kane gör det fint utfört överhuvudtaget.
Ja, ja, ja. Oh, ja.
Men viktigt att Kulusevski plockar lite assister för att hålla Richarlison på distans, tror jag.
Ja.
Och Kane,
det är bra konkurrens nu på de tre.
Får man säga. För Richarlison har inte varit dålig.
Men nej, han har varit bra. Jag tycker han var bra i CL till exempel
absolut.
Också.
Så att... jag tror att han har, i mina ögon, det kanske är lite svenskifierat, men han har en bit till Kulusevski.
Ja, jag tycker också det.
Framförallt sett i kontexten och hur de spelar och sådär. Men sen så då, Eric Dier kliver fram och gör mål.
Yep. Snygg nick. Väldigt
snygg nick på Ivan Perisic.
Hörna,
förlåt.
Väldigt fint.
Det är ju liksom, än så länge så det är ju bara Son kvar som ska leverera.
Ja.
Och då kommer Madison emellan.
Bentancur 1+1. Jag tycker han var väldigt bra.
Ja, han var jättebra.
Sen får han ju ett gratismål, men egentligen.
Ja, det
eller, han är, det ska, man får inte ta ifrån att han är väldigt smart i pressspelet när han snor den av NDI. Ja. Men när det målet blev, jag smsade till farsan direkt. Kapten mot Leicester varenda omgång nu, typ. Ja, men det här försvaret, jag blir mörkrädd. Och så Danny Ward i mål, alltså det är fruktansvärt dålig nivå på dem. Så att det, alltså de kommer ju snitta 3-4 mål insläppta per match om inte något händer.
Ja, nästintill.
Ja, men det känns så, för det har ju varit så varenda match nu.
Och så, ja, det är...
Jag
ska faktiskt titta...
Trippelkapten i Håla möter Leicester, kan jag bara säga till folk. Det, ja, om väl lite så.
Det är inte dumt.
Nej.
Men sen får ju Son avsluta med ett hattrick, vilket kanske är det viktigaste i den här matchen för Tottenham moralmässigt.
Första målen med riktiga Son-mål, sådana hårt, nästan upp i kryss. Alltså så här. Ja, men jag vet inte hur man ska förklara, men det känns så typiskt sån. En behörighet med vänstern är helt otagbart för målvakten.
Ja, nej, men det är ju hårt
och placerat liksom.
Verkligen. Och, det är som sagt viktigt. Och så plus då att Harry Kane assisterar ju.
Ja, han har också.
Till exempel där. Så liksom alla som behöver leverera offensivt, inklusive några till i Tottenham, får leverera och får göra fina insatser. Och visst, det är 6-2 mot ett Leicester som faktiskt på alltså Madisons mål, det är ett fint anfall liksom så.
Men... Ja, det är när han lobbar över, det är också fint. Men det är också sånt mål som jag ska säga som mål att det är typ otagbart.
Ja,
för det den lobben gör ju att du når ju inte, alltså du når inte åt något av håll. Alltså var någonstans på bollbanan där du än försöker ta den.
Nej, men det är ju klockrent liksom.
Det är det. Sen gör han en, i andra halvlek gjorde han också en sån svettig räddning. Där det var en skavnick, om det var från, vet han, Daka, tror jag det var.
Ja.
Nicka mot bortre. Och det är en sån, den studsar precis innan. Så att han liksom slår bort bollen. Men det är, ja, han är ju så spänstig jurist i sådana situationer, så han gör en riktig klassräddning.
Och jag tycker att trots att Tottenham har släppt in, tycker jag, onödigt många mål än så länge.
Det har de gjort.
Jag tycker att de hade kunnat stå på 5 insläppta typ.
Oh ja.
Så jurist har varit väldigt bra hittills. Väldigt, väldigt bra.
Jag håller med.
Det är ju inga grodor än så länge. Vilket är ju det man har haft emot jurist hela tiden. Att han är så flängig. Att han kan ha en match där han är yppersta världsklass. Och sen kan han ha en match där han på riktigt kostar ett lag segern. Men det har vi inte sett någonting utav än. Tvärtom så är det ju liksom målen som görs på honom är ju klassmål verkligen.
Straffen är inte mycket, alltså en straff.
Nej, och han tar ju den första liksom. Ja.
Och den andra är ju i princip otagbar. Och det andra målet då på Madison är också jättesvårt att ta.
Och typ Ward-Prowse första mål i premiären. Inte mycket att göra. Det är inte många mål som man är så här, men Juris.
Nej, verkligen inte.
Faktiskt. Så det ska han verkligen ha cred för. Ja. Tottenham, som sagt, de ser farliga ut. Men tyvärr så tror jag att City blir... Så vidare de inte får några rejäla tapp så...
Och några skador, alltså. Det är det jag är orolig för. Det är väl för att de plockat in så mycket mittbackar nu. Men... Så nu borde man inte behöva oroa längre över mittbacksituationen i alla fall.
Ska säga att Akanji såg riktigt bra ut mot Wolverhampton. Testades ju inte riktigt så. Men jag tycker att det är en jättebra värvning. Och jag tycker
det är en smart värvning.
Jag tycker det är märkligt att fler klubbar inte har varit ute efter honom. För jag har ju sett honom i Dortmund i många år och jag har sagt ganska länge att det här är en riktigt, riktigt bra mittback.
Ja, det är det.
Men det har aldrig varit några rejäla rykten om honom heller. Nej. Alltså till något specifikt lag eller sån här grej. Förutom då till Bayern München bara.
Men det är bara för att Bayern ska sno allt.
Ja, men precis. Men det är liksom standard.
Köp upp sina konkurrenter.
Men det har aldrig varit så här, kan ni till United eller Nej. Arsenal. Nej. Eller för den delen typ Juventus eller... Nej. Eller Barcelona eller så. Det har aldrig varit några rykten om det. Men
jag tror det är bara för att han inte har riktigt... Alltså, han har inte stuckit ut på det sättet, tror jag inte. Alltså så här, oj, vi har mittback här som har varit bra i Dortmund och gjort 6 mål på hörnen liksom. Och, alltså, att lite sådana ställ sticker ut.
Nej,
har liksom hållit en hög nivå, men inte så att det sticker ut, vilket gör att folk inte uppmärksammar honom.
Men alltså, ja, men det, så kan det vara. Men också att spela mittback, det är lite som att spela mittback i Liverpool. Alltså, att spela mittback i Borussia Dortmund, alltså verkligen sån här riktig rock'n'roll-fotboll, det är ju bland det svåraste som finns. Ja. Och att göra det så bra som jag tycker att han har gjort, det bevisar ju bara att alltså, det blir ju lättare för honom att komma in i ett bättre lag. Eller ja, i ett lag som inte spelar lika högrisktagande fotboll. Liksom. Mm. Han har ju redan spelat på högsta svårighetsgraden. Mm. Så det borde väl inte vara några problem att slussas in i ett Manchester City som har 70% bollinnehav i varje match. Tänker man ju. Men jag är positivt överraskad av honom.
Ja.
By the way.
Ja.
Men innan vi stänger butiken, eller innan vi går in i fantasyhörnan, så ska vi diskutera lite Champions League också. För det har ju dragit igång med hull och hår. Och det är ju många matcher som har spelats, så det är svårt att hålla koll på alla.
Ja, vi får ta två, tre matcher
de
kanske.
De viktigaste max. Liksom.
Ja, lite så.
Mm. Så rulla någon, ta Champions League-gingen sen.
Kör ja, den.
Vilka matcher har du sett?
Jag ska bara tänka om jag såg något på tisdagen.
Jag missade tyvärr hela tisdagen.
Tottenham fick ju stryk på tilläggstid. Då är det 2-0 där mot Sporting. Mm. Det såg jag inte. Nej, jag kollade ingen på tisdagen. Så var det. Onsdagen tittade jag, för tisdagen hann jag inte.
Men jag hade träning och möte.
Jag såg bara Liverpool. Ja, men att de vann på slutet där. Jag blev typ sur när Matip gjorde mål på slutet. Jag hade hoppats på att de skulle kryssa den matchen. De har haft en poäng på två matcher.
Min kompis berättade att han bettar ganska mycket. Mm. Och följer rätt mycket inom bettingvärlden. Mm. Då var det en kille som hade bettat en liksom bundle, eller vad det heter, liksom sammanslagning.
Ja, exakt.
Med, vad fan var det? Gult kort på Van Dijk.
Mm.
Tror det var det.
Okay.
Och Matip nickmål sista kvarten.
Okay.
La en hundring. Mm. Tjänade ihop typ 24 000 eller någonting.
Oj. Ja, fan, där fick jag Matip för gult kort och...
Ja, det kanske var Matip både gult kort och nickmål.
Mm, så kan det vara.
Men det var
för han var den enda i Liverpool som fick gult kort.
Ja, men då var det så. Mm. Men...
det är ju stört.
Galet bett.
Ja, oddsen måste ju som sagt vara väldigt höga.
Ja, absolut. Men det är också alltså Matips har du sett efterintervjun?
Nej, det var inte.
Alltså, det går ju inte. Alltså, jag kan inte ens recitera.
Nej.
Matip är så jävla konstig.
Okej.
Okay. Alltså, men det går
eller
inte.
Alltså, försök, vad är det som är så konstigt?
Men alltså, när han pratar så det låter som att han inte förstår någonting. Alltså,
känns han lite borta?
Ja, han känns så jävla borta. Det finns ju något viralt klipp att did you know, fun fact, did you know that the coconut tree is not the tree? It's a part of, alltså någonting sånt här. Okay. I någon sån här behind the scenes grej med Liverpool.
Okay.
Och alla sitter där bredvid och bara, vad fan pratar de om?
Onödig fakta.
Han är så märklig.
Ja.
Jag får nästan lägga upp lite Joel Matip humor för att ni ska fatta. För alltså i varenda intervju det låter som att han inte har varit med.
Mm.
Det låter som att han liksom
knappt har disträ eller? Liksom,
ja, eller? Alltså såhär, det låter typ som att såhär, när man frågar så här och målet? Ja, just det. Jag gjorde ju mål där. Ja, det var det är viktigt.
Ja, det var viktigt. Nej, men det var
bra, tror jag. Alltså, såhär, allt sammantaget, avgörande match, nej, men det är okej.
Okay.
Alltså typ så. Alltså han är så märklig.
Ja.
Okay. Och det är ju också alltså man såg, jag såg bara tyvärr bitar utav matchen eller extended highlights i stort sett. Han och Van Dijk är ju, det märks att de gillar varandra.
Ja, det är ju någon som ska spela ihop. Alltså.
Ja, verkligen. Framförallt efter formen som Joe Gomez har visat upp. Alltså det
mot
bara,
Napoli var
den. Herrejöstanes. Det är katastrof. Ja. Men det säger också mycket om hur svårt det är att spela försvarsspel i Liverpool. Eftersom att man är så framåtlutad i så högt tempo.
Ja.
Såklart. Men i den här matchen så det blir tydligt att okej, nu är kuggarna tillbaka liksom, på något sätt. Och det ska bli spännande att se vad de bringar till bordet nu i kommande Premier League-matcher här.
Mm.
Förhoppningsvis för deras skull så hamnar de ju på kurs igen här. Det finns många bitar att plocka ifrån CL-matchen just som är viktiga att ta med sig.
Mm.
Som är väldigt bra. Men onsdagen, vilka
matcher? Ja, det var ju med där jag tittade. Som sagt, Bayern slog ju Barca med. Det var ju väldigt strångt gjort.
Absolut.
Det visar ju bara på att Bayern är bra. Sen så förlorade Bayern nu igår i ligan mot Augsburg.
I ligan går det åt.
Ja, det går väldigt dåligt.
De har sin sämsta period på 19 år.
Ja.
De har, nej, 21 år.
Okej. Okay.
De har inte vunnit på 5 matcher.
Nej.
Det har inte hänt sedan 2001.
Nej.
Det är helt sjukt.
Onsdagen då satt jag och kollade på City Dortmund.
Mm. Vad tycker du om matchen?
Såg inte hela första, vet jag. Men jag kollade andra. Det är lite oroväckande. Som sagt, med City ibland att de har såna här matcher. De går på 70%. Och jag är så här, vad är ni trötta, otaggade eller vad liksom, ni brukar alltid ha full fart nästan i varje match, men jag tycker många matcher nu som det även i ligan som är så här, börja lite så här, vi spelar väl en halvlek, ser hur det går och behöver göra mål i andra så höjer vi ett snäpp, annars så gör vi inte. Alltså,
ja,
det känns som första halvlek är lite så här, kommer vi behöva slita eller kommer vi inte behöva slita? Alltså, det känns, ja, jag vet inte, det är, ja.
Jag slås av hur bra Jude Bellingham är.
Ja. Förutom målet är han ju världsklass.
Alltså, så komplett.
Men det är fortfarande, jag är också förvirrad att ingen plockar han i sommar.
Det har jag väl.
Är han för dyr eller?
Jag tror
han kommer ju vara den typ dyraste världen när någon köper honom. Men alltså, det är ju en som, ja.
Jag landar i att, alltså jag vet inte, för jag följde inte Bellingham-cirkusen så mycket.
Nej.
För jag var rätt uppslukad av Frenkie de Jong och Man United just där och då.
Ja.
Men det är ju Liverpool drycket allra mest om.
Det var kul att se han i City. Alltså.
Jag vet ju tusan, alltså, han hade nog passat i City för så pass komplett är han.
Ja.
Frågan är vart han hade spelat. Jag tror han hade varit möjlig ersättare till De Bruyne i så fall.
Ja. Men om De Bruyne fortfarande spelar, han kunde spela typ han, Rodri och De Bruyne. Istället för den här Gundogan-positionen typ.
Sen är ju Gundogan.
Ja, men jag tänker framtiden.
Ja, absolut.
För KDB är ju gjuten egentligen.
Ja, men det är han. Så. Och han kommer vara gjuten. Alltså, man märkte det redan i, eller även i matchen mot Wolves här. Han är ju fortfarande rapp alltså.
Ja.
Det går undan när han löper mål.
Han har utvecklat det mycket tycker jag under City.
Ja, absolut.
Så han kändes inte så i början av City-tiden, men nu tycker jag han känns rappare. Och då är han,
är ju den 31. enda i Citys mittfält som överhuvudtaget driver boll.
Ja.
Det gör ju aldrig Gündogan, aldrig Rodri, aldrig Silva heller när han spelar centralt.
Nej.
Utan det är ju De Bruyne som verkligen transporterar boll, som har mandat att verkligen göra bolltransporter. Och där är han ruggigt bra. Inte bara att han är smart i vad han gör, utan det går också undan.
Mm.
Verkligen. Men tillbaka till Dortmund City där.
Mm.
Jude Bellingham är en av de mest positionssäkra, hårt jobbande mittfältarna under 21 som jag har sett.
Mm.
Han är så jäkla disciplinerad och så jäkla skolad. Alltså han är 19.
Det
ser ut, han ser ut att vara 30 i sättet han spelar på.
Jag är helt med dig.
Med energin, med är det fejkad rutin han har? Alltså, jag vet inte vad det är.
Var det i Birmingham var innan han kom till Dortmund, eller?
Han räddade ju Birmingham.
Championship-rutin han har inför Dortmund. Det är inte mycket egentligen, alltså, om man ska jämföra med och många andra har i världen. Liksom.
Och det är otroligt sällan som jag verkligen hypar över brittiska spelare. För de får tillräckligt mycket hype som det är.
Ja.
Men alltså Jude Bellingham.
Han får för lite.
Ja, absolut.
Han känns som han glöms bort bara för att han inte är PL.
Ja, lite så. Men det är det som förbryllar mig lite.
Det var lite som för säsongen typ med Tammy Abraham också. Han fick
det är sant.
Ingen som pratade om han fast han gjorde hur mycket mål som helst. Bara för att han inte är i PL. Alltså i... Men däremot
så fattar jag inte då, eftersom, alltså för när Sancho var i Dortmund så var det hur mycket press som helst om honom.
Ja.
Så jag fattar inte riktigt varför folk inte har catchat på Bellingham. Tammy Abraham också, men framförallt Bellingham. Där han, som sagt, han ser ut att vara 30 och i sin prime i sättet han spelar på. Framförallt så reagerade jag på hans... han är ju alltid het och energisk.
Mm.
Men han är fantastiskt duktig på att bromsa sig. Det är flera gånger som City hamnar 3-1 mot honom i, när City har boll. Mm. Och Bellingham är inte, han är perfekt avstånd för att de inte ska spela runt honom helt och hållet. Mm. Och han är tillräckligt nära för att han kan vinna den här. Mm. Men han är
där och stör tillräckligt.
Precis, och gör det tungt för City att spela. Mm. Och när han väl har bollen så är han beslutsam. Han tar väldigt bra beslut. Bra på att värdera när han ska slå långt, när han ska transportera. Jättefina bolltransporter ett par gånger också. Det är otroligt komplett mittfält där för att vara 19 år gammal. Mm. Som jag bara beundrar något så enormt. Och när han verkligen sattes på prov här, vi såg det i slutspelet förra säsongen också. Bitar utav det. Där gjorde han ju till och med ett mål som blev helt felaktigt bortdömt. Ja. Men i den här matchen när Dortmund bitar är så pass utspelade som de är, att Bellingham står pall där och verkligen är mittfältaren de lutar sig mot. Det är väl han och Emre Can tycker jag. Ja. Som verkligen är riktigt, riktigt vassa i Dortmund i den här matchen. Och det är också märkligt. Emre Can. Ja. Som bara har fått en ny vind i karriären i Dortmund.
Ja, exakt.
För han hade, jag tycker han är tufft i Juventus. Mm. Kom ju aldrig riktigt in i Liverpool. Men har verkligen hittat sin roll där i Dortmund. Och det är ju kul för honom, för det är ju en fin spelare.
Ja,
alltså,
som han var duktig. Men det känns... Har du också den här känslan lite att Juve... alltså mycket, många spelare sabbar sina karriärer i Juve senaste åren. Eller är det bara jag?
Nej, men du,
ja, men det är som vi pratade med Arthur förra gången vi pratade om, att det är en jättefin spelare, men inte heller fick ut det i Juve. Zakaria gick dit, tycker inte det blev något att ha. Alltså, det är så många spelare som går till Juve för en stor klubb, men de får inte ut ett smack av dem, tycker inte jag. Alltså, var sin potential, Chiesa. Alltså, de får inte ut potentialen av dem de värvar.
Nej, det är sant.
I alla fall de positionerna i alla fall.
Absolut. Mm. Den enda de verkligen har fått ut någonting av det är Vlahovic. Ja. Jäklar vad bra han har varit än så länge. Jag håller med dig i det. Jag tror att mycket har det. Det kommer ju ut nu. De vill ju sparka Allegri. Mm. Men det är en utköpsklausul där i det här kontraktet som är helt hiskelig. Ja, som gör att de inte typ kan sparka honom. Juve behöver jag titta lite på. För att det lilla jag har sett ifrån Juventus än så länge i år. Det är riktigt tråkig gammal italiensk catenaccio-fotboll. Alltså. Mm. Jäklar vad tråkigt det är. Ja. Jag ska faktiskt... veckans scout kommer i nästa avsnitt. Mm. Scouten efter det så tror jag vi kör Juventus. Mm. För det är verkligen intressant hur de kan ha gått från att ha varit så gigantiska och så dominanta i italiensk fotboll till att bara släppa stafettpinnen till typ 4 andra lag.
Ja. Ja, de är ju knappt topp 4.
Det hade inte förvånat mig om de missar CL kommande år.
Nej.
Om de inte vänder på skutan helt och hållet.
Det var gött i alla fall om man inte gått City-matchen. Det var ju... Man blir ju lite orolig när de ligger under så länge. Sen går det ända till 80-onde innan John Stones gör sitt. Jag fick så kompanikänsla från hans mål. Han ser ju sjukt mycket snyggare, men det är ju lite... Men sen blir det också lite... Det blir lite knuckel på den, så den wobblar ju och sånt där. Men jag ifrågasätter ändå han, Maje, målvakten. För att han viftar, alltså han står ju lite så här på hälarna, skott kom. Han är inte riktigt med på i och med att den svänger. Men det är inte många centimeter från handen bollen går. Och han bara står och typ tittar. Jag är så här, det skottet är inte helt otagbart även om det wobblar. Jag vet själv hur det är att få skott som wobblar. Man flyttar sig lite och man blir lite så här, men det är ju ofta man ändå lyckas få en hand på den. Bara att returen kanske inte blir som man har tänkt för att den hamnar inte exakt där man tror. Men det är ett riktigt snyggt mål, men det känns ju inte helt otagbart. Nej, och sen kommer ju det här Cancelos gudomliga inlägg med sin höga yttersida.
Ja, den är vacker alltså.
Han gjorde ju någon sån assist i ligan med ju. Jag kommer inte över till vem det var då. Då gjorde han också en sånt inlägg som blev mål. Men alltså det här hålan, att han får upp foten här, det är ju...
Högklass.
Ja, det är så sjukt mål. Det är verkligen, man får verkligen känna, det är bara Zlatan som är att enda i världen som har lyckats kunna göra det också. Känns typ så.
Men han har ju varit tydlig med
så man ens får tanken att man slänger upp foten där uppe istället och inte försöker slänga nicken.
De flesta hade ju slängt huvudet efter, tror jag. Men nej, det är
Det var skönt att de ändå vann den, för det hade varit jobbigt om de tappade poäng där faktiskt, City. Så de har 6 poäng på 2 matcher, och då känns det så här, okej, okay, då kommer de nog lösa detta. Mm. Om de tog, alltså, tar Dortmund hemma måste de göra för att kunna vinna gruppen.
Mm. Ja, det, ja. Det är lite... Jag tycker att det är en liten oviss...
CL, det är väldigt blandade. Det är ju inte så här de man tänker ska gå vidare som leder gruppen just nu.
Nej, verkligen.
Och jag menar, Chelsea kryssade och de har Milan nu i 2 matcher. Mm. Det kommer bli jobbigt för dem om inte Potter får liksom få dem på rätt fötter.
Absolut. Men det... För jag såg ju... Chelsea var ju det laget jag verkligen tittade på under... den här omgången. Och jag tycker att det är väldigt intressant. Och jag tror att jag håller mig lite för att berätta, för att det kan vara så att vi pratar om det i nästa avsnitt. Mm. Men i runda slängar så Salzburg gör det bra, ska sägas. Jag tycker att de är väldigt tydliga. Och det märktes att det var Chelseas första match med ny tränare.
Ja, det kan jag förstå.
Och det märktes att det var många grejer de försökte få på plats. Och de varierar otroligt mycket mellan formationer, som man ju är van att se i Brighton när det gäller Potter. Men det märktes att det var många grejer som skulle komma på plats, verkligen. Viktigt för Sterling att han får göra mål.
Oh, ja.
Men jag landade i att Salzburg var ett lite för lurigt test för att gå in med ny tränare, och framförallt när man kommer in med en tränare som inte är en tränare som kommer gå in och skrika fram dem till en rivstart. Det är ju inte den typen av tränare som Potter är. Det är ju inte en Slaven Bilic i West Ham liksom, utan det är ju en tränare som kommer att långsamt, sakta men säkert bygga det här. Och det var, Salzburg var lite för tydliga och bra för att Chelsea skulle ha en chans att komma ut med besked liksom, att vi har ny tränare och vi är på gång. Salzburg var lite för bra, lite för direkta, lite för tydliga. Och jag tycker att striker kombinationen där, Sesko och Noah Okafor som gör målet.
Okafor är duktig.
Väldigt bra. Sen tycker jag att dansken Kärgård också jättebra. Och sen målvakten Kön, som jag aldrig har sett förut i stort sett. Jag tycker jag också var jättebra.
Jag har inte sett honom.
Men alltså 1-1 är
okej.
Rättvist sett till att Salzburg skapade verkligen problem för Chelsea, framförallt i andra halvlek. Första halvlek är lite stagnerad, och det ser man ju även i liksom om man tittar igenom extended highlights, så är det inte mycket från första halvlek.
Nej.
Utan det är andra halvlek som det börjar hända lite grejer och saker öppnar upp sig. Framförallt efter Sterling sett 0 mål så börjar ju Salzburg verkligen satsa för det, och det är kul att se att de backar ju verkligen inte. De får in ett, som man säger, ja, men rätt så rättvist och bra, snyggt 1-1 mål. På någon vänster. Men den största skrällen, tycker jag, den har jag bara sett lite bitar ifrån, men det är att Club Brygge bankar sönder Porto med 4-0. Ja. Den är ju helt sjuk.
Ja, det är sjukt. 4-0 är väldigt, och väldigt imponerande.
Det är ju ett Club Brygge som har tappat sin kanske bästa spelare i De Ketelaer.
Ja, exakt. Till Milan.
Men som går in och fullständigt kör över Porto. Det är lite... märkligt.
De har hållit nollan båda matchen nu, Club Brygge i CL. De vann första 1-0 med.
Ja, absolut. Och sen så är det väl inga mer riktiga så här skrällar som är värda att nämna.
Nej, det är ju som sagt Tottenham på tisdagen där fick 2-0 på tilläggstid. Det är väl det som är lite så här. Jaha, där kom det.
Benfica slår Juventus.
Ja, men, den pratar jag om. Min chef är ju också fotbollsintresserad. Han är också United-fan.
Gott.
Ja, men han är inte så här. Han är inte lika engagerad som du, men han hejar ändå på United så. Men i alla fall, jag sa det till han på måndag. Han var bara, men gött, det är ändå lite CL nu i veckan. Det är nog gött när det har varit uppe och när det inte blev någon PL under helgen. Jag bara, men så kollar vi lite vilka matcher det var, bla bla bla. Och jag bara, men alltså Benfica, jag ska inte förvåna mig om de skräller mot Juve lite, för att Juve har inte känts bra. Och det gör de
inte. Nej, det har de inte. Men som sagt, det är lite svårt att veta vart alltså, det har verkligen inte satt sig något mönster än så länge.
Nej.
Det enda man kan vara lite varse om, det är ju att typ Atletico har tappat poäng redan i en grupp som jag tycker att de ska vinna. Alltså mot Club Brygge, Leverkusen och Porto.
Mm.
Inter ligger pyrt till. Sporting leder sin grupp med Tottenham, Frankfurt och Marseille. Det är en skräll. Marseille har plockat 0 poäng.
Mm.
Chelsea ligger ju sist i sin grupp. Den är ju dock jämn som tusan. Och det kan hända vad som helst. Leipzig har inte plockat en poäng än i en grupp med Celtic, Shakhtar och Real.
Mm. Ja, det är svårt. Man fick se ut mot Glambach igår i ligan med 3-0.
Ja,
det... De är väldigt upp och ner i Leipzig. För de slog ju Dortmund helgen innan med 3-0 hemma.
Mm.
Och så 3-0 borta mot Glambach i baken. Alltså, väldigt oklart vad de står.
Den enda gruppen som det verkligen har satt ett mönster i, det är ju att PSG och Benfica delar ju ledningen i sin grupp. Och Juventus och Maccabi Haifa har ju inte, vad är det, israeliskt eller?
Ja, jag tror det.
Ja, det är det, israeliskt. De har ju plockat 0 poäng, så det kan ju vara så att, alltså jag ska inte säga att det är avgjort än, för det är 4 matcher kvar. Men Juve kan absolut det kan vara färdigflinat redan nu, tror jag. Men med det så ska vi också få in lite fantasyperspektiv. Och i sanningens namn så har jag faktiskt inte kollat vad jag ligger på för poäng.
Nej.
Men det ska vi...
Det blev ju ingen förra omgången, om man säger så.
Nej,
men vi får sammanfatta så långt som det har gått av denna omgången. Som sagt, det är ju söndagsmatchen nu med, så att...
Ja. Det är det ju. Men jag tycker det ser rätt bra ut för min del
ändå. Ja, men faktiskt. Jag är gladare än på länge.
Mm. Rulla
gröna, ingen, gröna pilar.
Rulla ingen, Simon. Fantasiana med Joel. Där, alltså det blir lite svårt att dissekera allt. Vill jag nog få sammanfatta FPL-veckan i nästa avsnitt. Men...
Ja, lite kort. Man kan ju bara sammanfatta poängen. Nästan hela har ju gått. Det är ju halva Arsenal-matchen kvar. Plus senare då så är det Everton West Ham. Det är ju det enda som är kvar.
Men... Ja, så är det ju. Men det var ju också flyttade matcher.
Ja, 3 stycken.
Precis.
Så då fick man ju tänka om lite. Och det gjorde ju att... Jag tror folk både tog free hit och drog wildcard. Och det var liksom ta -4. Och liksom, det gjorde jag bland annat. Tog -4 för jag hade 2 fria. Så jag bytte ut 3 spelare.
Mm-hmm.
Bara för att man inte ska allt för få spelare en sån här omgång.
Mm.
Jag har ju sig bara 10 spelare. Den har ju Ward då. Så jag har ju 2 målvakter som spelar. Men... Han kom ju inte in. Men 10 spelare som jag kände att men det får ändå vara OK.
Ja, och jag drog min...
Men det kommer färre kan jag säga. Men det...
Jag drog min free hit.
Ja.
Och det var... jag hade 5 spelare, tror jag.
Mm.
I startelvan som inte skulle spela.
Mm.
Så jag fick ändå
rätt rejält. Det är inte jättekonstigt att man gör det.
Nej,
det är rätt smart.
Mm. Däremot så blev jag lite konfunderad kring... Perisic.
Ja.
Varför får han bara 2 poäng?
Släpper in 2 mål. Ger -1.
Ja.
Han spelar inte 60. Han blir utbytt i 55 meter mot Emerson. Därför är jag rätt glad att jag inte har Perisic. Visst, han fick en assist.
Ja.
Som man går plus för. Men det står att han får gult kort i typ 80. Så jag vet inte om han sa något från bänken eller inte. Det står att han har gult kort.
Ja, det missade jag.
Jag bara såg på Forza liksom, när man gick igenom att i 8 fick Perisic gult kort. Man bara, fast han... Har utbytt för en halvtimme sen. Typ. Nej, jag vet inte. I alla fall. Så därför, 2 insläppta innebär... när du släpper in 2 mål så som målvakt eller back så får du -1. Och han fick för gult kort. Han spelade... då skulle han 4 poäng. För han spelade under 60 minuter. Han gjorde en assist på 3 poäng. Det är 4 poäng. 2 insläppta plus gult kort. De 2 är -2. Så därför har han bara 2 poäng. Men jag är glad att jag har, för han spelar sällan mer än 70 liksom. Mm. Och det är inte alltid han startar. Alltså, det är så lite speltid på honom. Så jag, och de håller ingen nolla just nu. Så att,
nej, så är det ju.
Det är assisten man får av honom egentligen.
Men det var 2 poäng där. Ja. Sen så har jag Ramsdale på 1 poäng då just nu.
De håller ju nollan just nu i alla fall. Ja, så får vi se.
Men Perisic på 2. Mm. Sen så tog in Zinchenko på min free hit. Och nu är han ju skadad.
Ja, han var inte skadad under veckan. Så att...
Ja, men det stod inget utropstecken på honom när jag tog innan.
Nej, det kom nu senare på veckan ja, i alla fall. Precis. Typ torsdag, fredag eller något.
Och sen Trippier plockade också in på free hit. Fem poäng. Så det var en bra free hit.
Ja, det var en bra.
Eller det, jag hade ett väldigt bra free hit. För just nu ligger Saka på 4.
Ja, han är en ass. Han satt hörnan till Saliba.
Mm. Och Kulusevski... 5 poäng, De Bruyne 10.
Ja, De Bruyne var ju bra.
Bailey 3 poäng. Ja. Ändå viktigt att han plockar de där små poängen.
Han var nära
poängen.
På mål, såg jag.
Mm. Och Andreas Pereira på 1, tyvärr bara. Mm. Men sen
han
har
också kunnat göra både mål och assa, så han var bra. Tyvärr.
Men sen gjorde jag helt rätt i att ha kapten Kane. Mm. För han plockar 20 för mig. Och det
är jättebra.
Och så Haaland då på 6 poäng. Så det tar mig upp på 57 poäng.
Ja, men det är bra.
Vad har du?
I detta nu så har jag 52.
Mm.
Och då som sagt, jag har 10 spelare. Jag har Emerson kvar mot Everton. Och jag har Jesus och Martinelli spelar just nu. Så jag har ju mål på Jesus med. Mm. Så alla mina 3 forwards gjort mål kan jag säga. Jag hade Dean Henderson i mål. Jag har haft den några omgångar. Sen efter City tror jag. Men det har ju varit lite missräkning. Men nu möter de ju Leicester nästa. Mm. Men nu har ju märkt att Leicester börjar bli bättre framåt. Så det är snuppar jag nästan vill ta ut han. För Nottingham är dåliga bakåt.
Mm.
Så jag kommer ju inte få någon. Jag tänkte så här, men visst, han kan hålla 0-0 ibland. Han får mycket avslut, han får mycket poäng för att han gör mycket räddningar. Men det får han ju inte. I alla fall 2 poäng. Emerson har inte spelat. Trippier 5 poäng.
Mm.
Cancelo 9 poäng, fick 3 bonus. Martinelli 1 poäng just nu. Foden 8 poäng. Andreas Pereira 1 poäng. Jesus 5, Haaland som kapten 12, Isak 9.
Mm.
Och så hade jag Ward på bänken som fick 0 för han släppte in 6 mål.
Det är surt.
Fick jag minus 3 bara för det, vet du. Så jag är uppe i 52 just nu och då är det ju som sagt Jesus och Martinelli som inte är färdiga och jag har Emerson också. Det var för att jag ville byta ut lite. Dels hade jag Walker skadad. Kände jag måste ta ut han. Jag hade 3 Chelsea-spelare som inte spelar i helgen.
Mm.
Vilket gjorde, och jag hade Sterling, Reece James, Fofana. Så då tar jag ut Fofana och satte in Emerson istället. Han kostar ju bara 4. Och de har ändå bra matcher nu, West Ham, och han startar. I alla fall, och sen så tog jag ut, vem var det med? Jo, jag tog ut Gross nu eftersom de inte spelar heller och satte in Pereira. Så tog jag minus 4 på det. Så det får jag ändå vara nöjd med. Jag har ändå gröna pilar och börjar klättra lite i alla fall.
Ja, och det, jag har också gröna pilar givetvis. Men så jag ligger på 733 plats nu, så jag har klättrat 200 platser på den här omgången.
Ja, det är bra.
Men det säger också om mycket om hur jämnt det är. Så vi tar en liten kort topp 10 här just nu. Och det är många nya. För det är några som har fått riktiga jackpotter här.
Men det är ju så, de som inte har riktigt engagerat sig i denna omgången när det är många spelare som inte spelar, så blir det en del, använder ju bara 5-6 spelare denna omgången. Precis. Och det tappar man nog lite på.
Absolut. Sen har du, så du har Max, eller Mag. Han som har legat typ topp 8 innan.
Ja, det har gjort.
Får 82 poäng den här omgången.
Oh, hjälp.
Och flyger free upp hit på en första plats. Där han har tagit en free
och
hit.
Och han har Reed på bänken.
Ajajaj, han har ju kunnat ha 92 poäng.
Ja, för han har Gordon och Bowen kvar också.
Mm.
Ja, hjälp.
Ja, det ser ruggigt ut. Och då har han Cancelo, Diaz, Trippier, Dyer, Pope i mål, Son
vet du.
Haaland, Isak, Kane.
Alltså, vem har Son?
Men hur kan Isak plocka 18
poäng? Han hade kapten, han gjorde mål och 3 bonus.
Ah, 3 bonus.
Ja, men det är 6 poäng du vet som kapten.
Just det.
Klockrent.
Ja, den är ju sur.
Det är
eller sur. Men,
ja, men det är gött för honom.
Ja, såklart. Precis. Men sen har vi The Supreme Lovers och om jag inte missminner mig så är det min kompis.
Jaha.
Så ligger 2.
Okej. Okay.
Det är Anton mycket möjligt.
Anton Eriksson.
Ja. Jag tror, alltså det finns ju många Anton Eriksson.
Mm.
Men jag får höra av mig till honom för det där är ju otroligt bra i så fall.
Ja.
På 3:e plats Ginger Ninja. Legendaren ifrån förra året.
Yes.
Trubbaduren Söner på 4:e. XI alltså 11. På 5:e plats. My hits don't lie.
Yes.
på 6:e plats.
Rutger M6 City.
Fattar inte.
Rutger. Vet jag inte om
jag fattar inte. Nej, jag kanske är dum i huvudet och en boomer.
Ja,
men,
eller om det är intent.
Det kan vara intangent med. Mm. På sjunde plats. Team Daff på åttonde plats. Lalana Rhodes på nionde plats. Tillsammans med Stranger Ings då. Så det är jämnt som tusan fortfarande. Ja, det är det. Och eftersom att tidigare ledare utav ligan har tappat och några i topp 10 har ju mindre poäng än vad jag har, ganska klart.
Ja.
Så är det nog viktigt för jämnheten att just Mag plockar 82 poäng och går upp i en enpoängsledning där.
Ja.
Så det är ruggigt jämnt just nu. Men vi återkommer väl till det i avsnittet som kommer i veckan.
Ja.
Med det så tackar vi er som har lyssnat via Spotify. Vill ni bli Patreon så lyssna på de sista 20-ish minuterna. Mm. Så går ni in på patreon.com/grasrotter och donerar $1 per avsnitt som ni lyssnar på. Tack så jättemycket för den här veckan. Vi synes.
Gör vi.
Hej.